Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Tillsammans är vi jävligt starka.
Hej och välkomna till Kolla Svensken, Sveriges aktuellaste och inaktuellaste sport- och fritidspodd. Med mig, Marcus Tapper, och Tommy Söderberg, en till min Lasse Lagerbäck som heter Jonte Tengvall. Hallå där!
Hallå!
Stryker vi måndagens avsnitt?
Ja, stryker vi tisdagens avsnitt?
Stryker vi tisdagens avsnitt? Så får vi se vad som händer med onsdagens avsnitt. Det är ju... Det är ju spännande på det sättet att man får dagliga tidsdokument om den allmänna fotbollskänslan från oss.
Ja, det kommer ju vara otroligt att gå tillbaka sen och lyssna på de här tre i rad och sen inse att just det är en dag emellan. Alltså, det kom tre poddar tre dagar i rad och de var helt galna.
Ja, det är väldigt sån live-poddskänsla i det att måndagens avsnitt var ju ganska mycket att vi ganska praktiskt gick igenom Superligan är här för att stanna och det här kommer hända.
Ja.
Sen kom tisdagens avsnitt med mig och Sebastian Mattsson som var mer det känslomässiga typ. Hur fan ska man deala med fotbollen nu?
Dystopiskt.
Ja, men så här, saker som det finns inte en chans att det här inte blir av och att Seb skulle lasera bort sin Arsenal-tatuering och sånt sades ju. Lite det var vi inne på i måndags med att du inte visste vad du skulle göra nu när du inte kan hålla på Tottenham längre och sånt.
Ja.
Sen kom ju tisdagskvällen då och allt med Superligan imploderade. Och vi kan väl komma in mer på det, men nu vet ni i alla fall att ni är del tre av liksom tidsdokumentet. Vad blir det nu? 19 till 21 april med Kolla Svensken.
Ja, Superligan live on tape, eller så.
Ja, exakt. Det här är ju podden där vi uppdaterar om hur det går för alla svenska fotbollsproffs runt om i världen. Och det är ju en fotbollshelg som kom väldigt mycket i skymundan, så att det kan ju vara mer på sin plats än någonsin att berätta hur det faktiskt gick fotbollsmässigt, inte bara på Twitter. Och det ska vi göra, men vi kan väl först säga ett stort välkomna till Johan von Schmalense, Samuel Ingvesson och Jonathan som har blivit patrons sen vi poddade sist. Och även ett stort tack till alla andra, men framförallt då Andreas Jonsson, Sara Slagerbäck, Sander Bertilsson, Henrik Moberg, Skelatch 123, Johan Dykhoff, Måns Schultz, Simon Sved, Josef Törn och pappa Niklas Tapper, som ju alla är patrons på avsnittstaxnivån.
Det är de riktiga hjältarna.
Ja, verkligen. Vill du se till att vi kan fortsätta dels spela in så här spontant, att nu kommer det ju tre avsnitt på tre dagar för att vi känner att det behövts, liksom. Men också framförallt se till att det är tillräckligt stabilt för att vi alltid ska kunna släppa två eller tre avsnitt i veckan. Ge er in på patreon.com/kollasvensken och lös det här. Man kan ge det man själv har råd med. $5 i månaden är en bra nivå att lägga sig på, för då får man ju tillgång till alla extra avsnitt, vilket är både vår Fantasy Premier League och vår Fantasy Allsvenska podd. Och även massor andra grejer som ligger där inne. Så $5 är ju den rekommenderade nivån, liksom. Men har man råd med mindre eller mer så... alla gör det vi kan, va? Så ser vi till att den här podden har ett fundament och kan fortsätta kötta på i det tempot vi gör ändå.
Precis, och ni hörde ju också förra veckan hur det kan låta om man vill gå in som så avsnittsmagnat en gång.
Ja, exakt, då kan man ju gå in och höra av sig till oss och säga att mitt företag eller jag har en grej jag eller vi vill göra reklam för och jag vill ha ett avsnitt. Så det går alltid att höra av sig och lösa avsnittsdonatorer, men själva grunden bygger på månadsgänget inne på Patreon, va?
Så är det.
Så stort tack till er. Ska vi bara kasta oss in i nyhetsrutan? För det känns som nyheterna är det man måste avhandla just nu.
Det ska vi. Det kommer ju bli... Det blir vad det blir. Nyheter, vignett, kör!
Jonte Tengvalls nyhetssida.
Jag har social fobi, jag vet inte om det märks.
Efter ni spelade in igår, vad kan det ha varit? Ett par timmar kanske, max efteråt. Så...
Vi spelade in fram till lite efter 17 kan man säga.
Ja, och sen vi, vad kan det ha varit, 21 eller någonting, så började det ju rämna va? Och då var det väl, var det först, det var ju för att Chelsea spelade match mot Brighton. Och deras fans var helt galna och blockerade spelarbussen från att komma till arenan och sånt. Och sen då så började de en efter en krypa till korset, de engelska klubbarna va? Och jag tror att det var Manchester City först. Och det var väl också de som var mest tveksamma från början, om jag har förstått det rätt. Vad det nu liksom är värt. Men det är väl någonting ändå. Och sen så följde alla... Alla engelska klubbar efter, för de förstod ju att om en hoppar av så kan vi andra inte vara kvar. Så att innan vi gick och la oss igår så hade alla sex engelska klubbar hoppat av Superligan. Och det var ju märkligt alltså att följa allting live. Det har ju varit två dygn av... Alltså det är ju osmakligt att liksom jämföra med vad man nu ska säga. Alltså liksom så terrordåd eller den typen... av liksom nyhetsbevakning, men jag har liksom följt det på samma sätt som när det går, alltså bara sitta och kolla på live hela tiden.
Jag tycker känslan. Att det påminner väldigt mycket om januari och stormningen av Kapitolium. Det här det att bättre. Twitter är så jävla roligt och on fire och relevant, samtidigt som man också har de här alla live programmen på gång, också så att man sitter och kollar
brevet, liksom.
Ja, exakt. Man sitter och kollar hela tiden när experterna pratar om det. Men man har också det att det bara nyhet på Twitter, boom, 2000 skämt på det. Nyhet på Twitter, boom, 2000 skämt på det. Fem minuter senare kommer det upp i tv och sen går vi vidare med nästa grej på Twitter. Och att det var ju, jävla vilka dagar det har varit. Alltså jag, när jag skulle gå och lägga mig igår, jag var helt matt. För jag säger, jag har aldrig tagit in så mycket nyheter under en 48 timmars period. För Kapitolium var ju 8 spännande timmar. Det här var ju 2 dygn man inte kunde slita sig ju.
Ja, det var ju helt sjukt alltså. Men det, Kapitolium är nog en bra liknelse. Är mycket bättre än mitt försök till hitta någon annan så live-bevakning. För att det är ju... Alltså det är ju nyhet Superligan som ligger ju perfekt i mitt emellan tragedi och liksom supermörkt. Men också otroligt roligt.
Ja, ja, ja.
Så man är alltid fritt fram och skämta om allting. Men man är också ledsen samtidigt.
Jo, precis. Och även att slutet här nu känns ju... Det är klyschigt att säga, men det känns som att det kan vara en klassisk pyrrusseger för supporterna, tycker jag. Att visst nu alla så här, supporterna vann, ni kan inte ta oss bort. Men lösningen är ett nytt Champions League-format där man... kommer med, 2 lag per säsong kommer komma med till Champions League-slutspelet även fast de inte kvalificerat sig för att det gått bra andra säsonger. Det kommer spelas i serie istället för gruppspel, vilket ju också gynnar storlagen över en säsong liksom. Pengarna kommer väl fördelas annorlunda som jag fattar det. Som man fattar det har ju EFA betalat enorma summor till de engelska klubbarna för att dra sig ur.
Det är ju otroligt.
The good guys nu i fotbollen är UEFA, FIFA, Manchester City, PSG. Alltså det känns ju som att det här Superligan, visst den lyckades inte, men det känns ju som vinnarna är ju storlagen och UEFA och FIFA av det här haveriet ändå liksom.
På något sätt är det. Vi måste, sen får vi ju liksom avvakta konsekvenserna nu vad det gäller framförallt just nu då Premier League-klubbarna och deras inhemska eventuella konsekvenser, vad blir av det här, för de andra klubbarna, de är inte superglada liksom. Det har ju varit väldigt, det måste vara väldigt konstigt att vara typ så spelare i Aston Villa under den här tiden och bara se allt det här pågå och man själv sitter så, men vi då? Hallå?
Ja, alltså fortsätter momentumet och supporterna och de andra spelarna fortsätter. Jag menar, igår började det ju sjukt nog snackas om att så här, de kollar på att införa 51%-regeln i engelsk fotboll, vilket hade varit helt otroligt ju.
Ja, det
men jag menar så här, Woodward ut, många avgår här var, det ryktas om sparken, det är stora kampanjer för att Kroenke ska ut ur Arsenal, och såklart det kan bli något bra det här. Det jag menar bara att just nu så har storklubben vunnit, men vi får väl hoppas att supporterrörelsen och världsfotbollsrörelsen liksom fortsätter sätta press på att få till reformer och att få till förändring nu, för det är också en möjlighet som ju såklart man hoppas på liksom.
Ja, man hoppas ju också att de andra liksom, att ligorna och de andra klubbarna sätter hårt mot hårt nu och är så här, ja fast nu får ni ju ändå straffas med vad det nu kan vara. Vi vill ha andra, vi vill göra om liksom det ekonomiska systemet här hos oss ifall ni ska vara med när ni lämnade för 2 dagar sedan och nu är tillbaka igen.
Det som känns som att det talar mot det är ju att
alltså, det är att de behöver ju storklubbarna.
Engelska ligan, UEFA och FIFA och så vidare, deras stora, stora kassakor är ju fortfarande de här klubbarna och de här stjärnspelarna och så vidare. Så att,
ja, det är de som drar in alla pengar till de andra också.
Men det mesta talar väl för att det ändå kommer bli storklubbarna som går vinnande. Men vi får ju hoppas att fotbollsrörelsen fortsätter få det att gå till rätt håll. Liksom.
Det, just nu känns det ju ändå som att man kan lite mer avslappnat följa utvecklingen på håll än och inte vara supermycket känslomässigt investerad. Om man inte då hejar på de 4 goa lagen som är kvar i Superligan, va? Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus. Både Inter och Atletico Madrid hoppade av idag.
Ja, men nu har de också gått ut med att det inte blir av ju till slut.
Men har de gjort det nu, eller?
Ja, det kom väl för någon timme sen, va, typ. Att det var så här, det här blir inte av. Och samtidigt, Agnelli bekräftade ju, Superlig-satsningen läggs ner.
Han är ju otrolig att han var så, det finns fortfarande typ 25-30 andra lag som vill vara med. Vad väntar ni på? Det är ingen grej för oss.
Ja, men sen kom ju också att nya Champions League-formatet som ju är en variant av Super League nästan, liksom. Det ska ju införas tidigare än tänkt, och det är väl en del i avtalet med klubbarna som hoppade av säkert.
Så är det nog. Men än så länge är ju ingenting, eller så här, nu läser jag, har live feed framför mig, nu står det precis att Milan ska hoppa av när som helst och att det bara då är Juventus, Real Madrid och Barca kvar. Och Real Madrid och Barca är de som behöver det här mest av ekonomiska incitament ju. För att de har så mega skulder och är så, hur kan vi lösa det här på ett superenkelt sätt? Jo, vi får den här konstiga sponsorn att gå in.
Det var ju väldigt roligt igår att följa Perez liksom desperat och sa nej, 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 det är ingen fara, det här blir av. PSG kommer visst vara med och liksom.
Oroa er inte, det är ingen grej, vi räddar ju fotbollen. Kom
de
igen.
Har kontrakt och så här. Ja. Ju mer som hände att Perez var så, det blir av.
Men kontraktsbiten är ju spännande att se vad som händer med liksom hela det juridiska efterspelet som ingen av oss kommer någonsin orka liksom sätta sig in i eller förstå. Men man vill ju få de enkla rapporterna till sig sen.
Och det ska bli spännande att se hur faktiskt bra fotbollsvärlden är på att ha 2 ögon öppna här. För att visst, superbra av City och United, Arsenal och vad det nu är att hoppa av. Men vi ska väl inte glömma vad de gjorde från början heller, va? Att de försökte ju bryta sig loss från resten av fotbollsvärlden för att få alla pengar själva.
Varningsklockan ringa.
Jag tycker inte vi ska bara glömma det och förlåta här nu, utan så här, får man inte igenom några reformationer eller förändring så har de fortfarande, alltså då har de bara försökt göra det här, fått det lite bättre på grund av det. Och jag tycker inte man rakt av ska vara, nu är allt som vanligt liksom.
Nej, det är det ju inte, men också, jag tror ändå också att det kommer bli mer som vanligt fortare än vad man tror, för så funkar det ju alltid, att vi har ju korta minnen liksom på sånt här. Men
det sämsta potentiella liksom följden är ju att det bara blir status quo och att allt går tillbaka som det var, bara att det är lite bättre villkor för storlagen liksom. Det känns ju,
man kan ju se det hända, att det liksom, den här säsongen verkligen puttrar ut bara. Och så är det så här, ja men den är vad den är. Och den, då är folk ledsna och sura. Och sen när nästa säsong börjar så är det mesta liksom glömt.
Ja, någon har värvat Mbappé och det är en ny spännande mittfältare i Arsenal. Och United har en bra striker och så är allt som vanligt igen.
Tottenham ny tränare någonstans, man vet liksom inte.
Ja, Tottenham har ju någon slags
vinnare.
Supportervinst här ju. Det blev ingen superliga. Mourinho är borta. Mason är anställd.
För jag var ju liksom beredd på igår, alltså innan alla hoppade av, så var jag så, jag hade liksom stålsatt mig själv för Roms sista dagar och bara var så här, okej, vi har, vad är det, 6 ligamatcher kvar kanske. En ligacupfinal med fina Ryan Mason vid rodret, som är liksom otroligt märkligt alltihop. Bara försök liksom ta det i isolation nu. Njut av det sista du kommer få ut av fotboll någonsin. Och sen efter det så liksom bränner vi skiten. Men nu blir det ju inte så, verkar det som. Så vi får väl se vad allting tar vägen. Men just det... nu i talande stund, fyra lag kvar i Superligan.
Ja, det jag känner nu också är att vi, Tutto Balutto, Offside, alla, hela gänget, vi söker liksom en stödgrupp för oss poddare som poddade på tisdagen. För att jag har ju lyssnat lite idag, för jag tyckte det var så jävla roligt att lyssna på Tutto och Offside och även någon engelsk podd jag lyssnar på sådär. Att det är så patetiskt att höra oss dagen efter.
Ja, jag vågar inte lyssna på vårt i måndags eller er till igår.
Men vårt i måndags är inte så farligt, för då gick vi mest igenom vad som har hänt och vad det kan få för konsekvenser.
Ja, det är sant.
Men både vi och alla andra som gjorde igår, att alla är ju så, och jag förstår, jag tycker ju vi och alla andra hade rätt då, men det låter så löjligt nu, men det här att man är så bombsäker på att det här går ju såklart inte stoppa, och eftersom pengarna börjar komma in och det ska säljas till Disney och vad det nu är liksom. Och så här, jag tror ju fortfarande att hade inte City som första lag hoppat av, så hade vi inte suttit här nu. För att så fort ett lag lämnar, då sprängs ju allt liksom.
Ja, men så är det.
Men det är roligt att lyssna på de poddarna nu dagen efter och bara så här, jävla vad alla var bombsäkra på sin sak igår, och sen bara sprängs allt direkt efter alla poddat.
Skamsköljningarna.
Men det är också nästan ännu roligare med Offside, som spelar in på tisdagen, lägger ut på onsdagen. Och de har inte spelat in någon extra så här, prat eller något sånt. Så att det är bara som att de har missat det. Allt som har hänt. Liksom. Så det är stödgrupp eftersökes till alla oss poddare som lät så säkra på vår sak och sen hade superfel.
Ja, man vill att någon ska samla alla liksom, tisdagspoddar i en playlist eller någonting. Liksom ha så här, här är Superliga-poddarna mitt i den enda gången det fanns. Liksom.
Ja, men det är också lite poetiskt att poddarna blir exakt som Superligan. Alltså superrelevanta i en dag och sen bara ingenting.
Vi får väl se vad det blir av det. Det är konstigt nu, för att jag har ju liksom förra veckan så tog jag tag i nyhetssegmentet och var så här, jag gör liksom en mapp på min dator där jag sparar massa länkar och sånt, och så här kan jag ta fram de bra grejerna, och sen så i söndag så bara försvann allt.
Men ska vi göra så att du bara kör den, för att jag tror att på ett sätt är ju Kolla Svensken som podd nu det vanliga vi gör. Väldigt välbehövligt, för det är ingen som har koll på hur det gått i fotbollsvärlden utöver Superliga, för det har ju dränkt allt annat liksom. Så ska vi dra vignetten igen, och så pratar vi inte en sekund till om Superliga i det här avsnittet, utan berätta bara om vad som har hänt sen sist. Vignett! Jonte Tengvalls nyhetssida.
Jag har social fobi, jag vet inte om det märks.
Marcus!
Ja!
Har du hört om tränaren för Rostov Juni i Ryssland?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Nej, det här var kanske i onsdags eller någonting som det dök upp på Twitter. En intervju efter matchen med Rostov Juni, vad det nu innebär, reservlag kanske eller något sånt, ett ungdomslag. Lite otydligt. Han körde en efter matchen intervju, Viktor Subchenko heter han, där han sa så här, på översatt då från ryska: om jag hade Hitler, Napoleon och den här domaren framför mig och bara två kulor, så hade jag skjutit domaren två gånger.
Klassiskt skämt ju, men jävligt grovt att säga om en domare.
Ja, det är ju otroligt konstigt. Det var länge sedan vi hade lite härlig domarbashing i nyheterna, men det här är ändå uppfriskande. Också den ryska twisten på skämtet, att Napoleon är med som gubbe nummer två.
Ja.
Visste jag inte att han var liksom deras Hitler.
Men det är ju, för det är ju ett skämt... Man har ju hört det skämtformatet liksom.
Ja, det finns ju The Office och allt möjligt sånt.
Ja, exakt. Men det är ju fruktansvärt grovt att säga det om en domare.
Ja, det är så jävla konstigt. I någon slags tv-intervju dessutom. Det är ju inte så... Det är roligt. Uppfriskande på något sätt. Verkligen. Även om det är ju väldigt mörkt såklart.
Men får jag kuppa in en domarnyhet till här då? Eller har du fler domarnyheter?
Jag har en till i alla fall.
Ja, men ta den först så tar jag en domarnyhet sen.
Det här var bara mest en kul blänkare. Eller en domarnyhet. Delvis en domarnyhet. I Iran, Marcus. Tittar de på fotboll på tv ibland. Men då hade iransk tv censurerat bort den kvinnliga assisterande domaren Sean Massey-Ellis från Premier League-matcher förra helgen, va? Så att hon var aldrig med i bild, utan de hade liksom klippt runt det. Och istället, varje gång hon var i bild så visade de bilder på Londons bakgator. Det är en så konstig lösning att klippa in bara liksom stadsbilder på London. Det var Tottenham i Manchester United den matchen. Så hon fick inte vara med i tv.
Det är det konstigaste jag har hört.
Ja, det är verkligen, det är ju nästintill sådana Nordkorea-nivåer att vi vann med 20-0 i VM. Det är verkligen konstigt.
Jag har en domarnyhet som är en slags throwback då. Oh. Som egentligen är en allsvensk nyhet. Man säger, minns du för ungefär 3 månader sedan, 4 kanske, där vi pratade då om Baxter, va? Stewart, den goa tränaren, som ju fick sparken från sin klubb i kanske Indien eller något
Indien
annat.
Var det.
För att han sa att vi skulle inte ens fått frispa eller straff om de våldtog oss i straffområdet.
Så fick jag, starkt, minns
jag. Han fick ju sparken på studs ju. Allsvensk match nu, va? Varberg spelar mot Elfsborg ju.
Var det andra omgången typ?
Robin Simovic går omkull i straffområdet. Kristoffer Karlsson, domaren, väljer att fria. Varbergs tränare Jocke Persson, känd som skön, va? Eller så Jörgen Klopp, han är skön och säger grejer och sånt. Går ut till Hallands Nyheter efter matchen och säger, ja, i år ska de tydligen inte blåsa för våldtäkt. Och det är blev nästan ännu inget konstigare. Hus i helvete.
Hur är det möjligt?
Jag fattar inte. Jag förstår, jag är inte för att man ska piska upp drev eller så. Det är jag aldrig. Men jag är förvånad att det inte blev. Förstår du vad jag menar?
Ja, det här borde ju verkligen bli lite. Men det måste ha gått under radarn. När var det här? I söndags eller i måndags?
Ja, det här var ju igår då.
Ja, du är ju därför. För att det är mitt under brinnan. Alltså, det drunknar ju bara i flödet.
I Super League. Ja. Som vi inte nämner mer, förlåt. Men det sa han i alla fall efter matchen igår. Vi får väl se om det får några konsekvenser eller om Varberg går ut och tar avstånd eller sådär. Men det är ju, det är så jävla klumpigt bara.
Men hur, alltså, de måste ju veta om vad de säger. Jag fattar inte. Eller är det också att det är liksom att alla tränare är galna och det är direkt efter matchen?
Ja, men det är väl också att han har brandat sig som skön, som är säger vad han tycker och får mycket hyllningar för den här, så här, vi kan ju aldrig vinna eftersom storlagen får alla straffar. Och så tycker alla att han är skön. Och han kan, jag fattar att man faller lite för bilden av sig själv som skön, och då tänker han så här, det här är ju roligt sagt typ. Men det är så jävla smaklöst ju.
Ja, det är det verkligen. Men det,
kolla, svensken säger till Jocke Persson, sluta vara skön, ta det lite lugnt bara.
Skärp dig, men var skön, men var inte skön på det sättet.
Ja, verkligen. Vidare i nyhetsrutan.
Nyhetsrutan, jag gillar att vi har snabba korta idag. Det är ju, det är inte en, det var svårt nu att försöka klämma in Zlatan i nyhetsrutan, men jag lyckas ändå hitta honom till slut. Jag trodde att den här nyheten skulle först bli irrelevant och sen nu är den eventuellt relevant igen, eller kanske inte, vem vet. Men han är ju nu, han hotas ju med liksom avstängning från FIFA nu, för att han spelar landslagsfotboll samtidigt som han är delägare i ett spelbolag. Vilket ju också försvann väldigt fort under radarn, för att sen när det hela piskades igång så var man ändå så, ja, men han kommer ändå inte få spela nu för att han spelar ju i Milan, och då får de ändå inte spela i de här turneringarna. Men nu kanske det kommer tillbaks då, upp på bordet. Vem vet om Zlatan kommer straffas på något sätt.
Jag tycker det hela har varit väldigt märkligt, för att det varit så här, först när första nyheten kom att det blir böter för landslaget liksom. För att han äger ett spelbolag. Alltså då kände jag, min första instinkt var så här, ja, men det förstår man ju, det är ju så här problematiskt. Min andra var så här, varför skulle det vara mer problematiskt än att spela för Milan eller något lag? Det är väl lika problematiskt där.
Som i landslaget, ja.
Ja, den tredje var så här, ja, fast hur fan ska han göra en match som gynnar ett helt spelbolag? Så varför är det egentligen problematiskt? Alltså du vet, jag kan inte riktigt bestämma mig vad jag tycker om det liksom.
Eller för det är klart att han kan ju, alltså det är ju inte svårt för honom att liksom spela på oddsen ju, om han är delägare i ett spelbolag.
Nej, men jag menar då ska ju, Så då skulle man, du skulle märkt det. Om Zlatan, eller liksom...
Men han missar ju straffar till höger och vänster hela tiden till exempel.
Det är sant, men vinner också massa... I och för sig, han vunnit massa matcher med Milan som inte var så topptippade innan han kom dit. Det är ju det är för fucka modsen.
Ja, men det är svårt, men jag menar,
varför skulle han få spela i Serie A och Europa League men inte landslag? Det är väl samma sak?
Det vet jag inte, men jag tror inte att det heller gäller någon slags avstängning. Men de hotas tydligen med liksom 1 miljon kronor i böter och eventuell avstängning från all form av fotbollsrelaterade aktiviteter. Det hade ju ändå varit någonting.
Ja, det hade faktiskt varit spännande.
Det är också att det här spelbolaget då har erbjudit spel på kvalmatcherna mot Georgien och Kosovo där Zlatan var med. Mm. Så att, vem vet?
Jo, men förstår du varför det är mer problematiskt än att de erbjuder spel på Milan Sassuolo?
Nej, det gör jag inte. Men det är väl att FIFA kanske har andra regler än vad Serie A har bara. Eller du vet, den typ. Det är inte mer problematiskt liksom i sig. Det kan bara vara att de har andra regler.
Ja, nej. Det ska bli spännande att följa i alla fall. För det känns som Zlatan är otroligt sugen på att spela EM i sommar.
Ja, vad tror du att den gode Håkan Sjöstrand hade för koll på det här?
Jag vet inte, Svenska fotbollsförbundet vill lösa det med dialog kanske.
Att han är alltså de är så jävla inkompetenta på allting hela tiden. Det är helt sjukt att han var så. De säger att de ska ha vetat om det här på fotbollsförbundet, men enligt Håkan Sjöstrand så har de inte diskuterat frågan i samband med hans comeback. Nej, vi pratar inte om detta. Nej, såklart inte.
Nej, det var väl att Zlatan sa jag kan tänka mig att göra comeback, och hela förbundet bara
gick upp i brygg.
Ja, de tänkte inte på något annat.
Tänk om det var liksom skitbra odds på att Zlatan skulle göra comeback i landslaget.
Ja, verkligen.
Tillbaks till rasism news.
Äntligen.
Ständig punkt. Det här är också försvann ju lite. En spelare som är avstängd från fotbolls-EM i sommar, Ondrej Kudela från Slavia Prag, som ju nu har dömts av UEFA till 10 matchers avstängning från i Europa League-matchen mot Rangers, där han sa rasistiska grejer, va? Så nu har han fått 10 matchers avstängning i alla UEFA-sammanhang, vilket då inkluderar fotbolls-EM. Det är konstigt, det pratades ju om det förra veckan och jag lite liksom glömt bort vad folk sa då som hade bra text. Men att 10 matcher är ju typ UEFAs minimiavstängning för rasism. Så det är ingen sån, det är inte superhårt, men det är ändå någonting.
Ja, det är väl något. Den används väl också ganska mycket som exempel, va, nu har jag sett. Att den jämförs ju med att till exempel 12 matchers avstängning för misstänkt något annat bara. Jag kommer inte ihåg vad man har jämfört det med.
Men att det alltid är allt sånt där liksom.
Ja, exakt. Att det är alltid liksom minimiavstängning på rasism. Ja. Vilket väl är... alltså så här, det är bra att de markerar och stänger av, men antingen får de börja markera lösare mot annat eller hårdare mot rasism, för det blir lite lalligt när det blir de kortast möjliga avstängningarna alltid.
Det är det. Samtidigt så är det liksom de folk som vill att han skulle få kanske 6 månader eller ett år istället för 10 matcher. Men i praktiken så skulle det ju vara typ samma sak, eftersom att 10 matcher, det är ju hela Tjeckiens EM. Oavsett om han nu skulle vara med. Han är 34 år gammal, det skulle vara hans första internationella turnering, så den är ju borta liksom. Det gör ju ändå någonting för ens karriär på något sätt. Och sen så, hur lång tid tar det för Slavia Prag att skrapa ihop 10 liksom, eller 7 Europa-matcher till? Det är ju liksom 6 månader. Så att det är ju i princip samma som 6 månader som 10 matcher.
Jo, det är sant.
Konstigt dock, även då Glenn Kamara som blev utsatt har fått 3 matchers avstängning för att det var bråk sen efteråt. Kan man ju ta upp på något sätt ändå. Det gör ju också någonting. Men det är väl, ja, det är vad det är.
Ja, verkligen.
Men vi är inte färdiga med rasismen då. Eller the alleged racism. Mm. Känner du till Fridhelm Funkel?
Jag känner till det för att vi har nämnt det nyligen, men jag kan absolut inte placera vad. Vi har nämnt det namnet nyligen. Han är ny tränare någonstans, va?
Han är tränare i Köln.
Ja, just det.
Han heter nästan ett så tysk rasistiskt namn redan, att det är liksom, det här är ett sånt hittepånamn ju för en tysk. Han kan inte heta Fridhelm Funkel.
Men för det var ju Sebbe Anderssons nya tränare, det är där vi har nämnt honom, det är därför jag kommer ihåg det.
Ja, och de spelade mot Bayer Leverkusen i lördags. Förlorade med 3-0. Han gjorde också en eftermatchen-intervju. Vi kanske bara ska sluta med eftermatchen-intervju. Det verkar ju vara det största problemet som fotbollen har. Inte det största problemet. Det är att de säger sjuka grejer och sånt. Men det här är ju också... Det är starkt ändå att han sa efter matchen då. Jag tar det på engelska som det står i den här artikeln då. Att hans citat är: Leverkusen have this tremendous pace due to their... Yes. There are one or two expressions you are not allowed to use anymore due to their players who are just so fast.
Va?
Och det är liksom uppenbart för alla då att han syftar på de mörkhyade spelarna i Bayer Leverkusen, men att han så bara inte säger det och därför tycker att han kommer undan med det. Vilket är ju sanslöst på många sätt alltså.
Ja, det är det ju verkligen. Det är ju, nu har du ju inte hunnit få in den kanske, men det som hände, det var väl igår va, i Italien?
Vad gjorde de där då?
Men det var ju någon i studion som pratade om svarta spelare, men sa okej, jag ska ta fram så vi har exakt vad det var han sa, för det känns osmakligt att inte ha liksom 100%igt. Så jag klipper i 20 sekunder här bara. Så det här ska vi se. Det var Inter spelade ju. Lukaku var ju på plan då, va?
Fan vad synd det om honom i Italien alltså.
Ja, och då var det då en Stefano De Grandis som är på Sky Sports Italia, som först kallade Lukaku as the tanned gentleman next to you när han pratade. Och sen så den sa han, sen sa han precis efter, the black guy at Inter. Och nu är folk så här, men vad solbrända killen är ju väldigt
det är ju
speciellt.
Man ska väl alltid lämna,
alltså det är väl så, det är sån 1970-tals rasism liksom.
Jo, men man ska väl alltid lämna någon slags utrymme för översättnings eller så språk.
Nej, men det här har blivit så uppmärksammat även i Italien typ. Så det, det här är inte bara en översättningsbarriär. Men först att han kallade honom solbränd kille då, och sen sa the black guy om honom bara. Vilket, alltså Italien, vilket jävla pissland det är ändå.
Ja, men Tyskland, fan, de är uppe och slåss där den här säsongen. Det får man ändå ge dem. Att
ja,
de har
verkligen
tagit tillbaka det här med rasismen.
Men vi ska säga att min källa på att inte en fel översättning var också att som jag sa att jag lyssnade på Tutu Balutto idag, de tog upp det och Wilbacher sa att det känns som att han kan italienska, jag litar på honom.
Det var ordet för solbränd och inte någon sån liksom konstig färggrej eller någonting.
Exakt, men att den här nyheten kommer från Italien en gång per år. Kommer du ihåg deras tröjkampanj? Det var ju vårt bästa exempel alltid.
Vad de hade då?
De skulle säga antirasism. Och då var kampanjen att så här, ingen rasism här. Och så hade de då de fem största lagen, typ Juventus, Milan, Inter, Napoli och Roma tror jag det var. Och så hade de bara tagit deras tröjor och satt på fem apor.
Det är så jävla sjukt. Alltså, de är så dumma i huvudet.
Ja, men att Italien har ju verkligen den rasismen som kanske så, ja, men våra mormor och morfars generation, alltså den typen av
det. Alltså det är liksom, det här är ju liksom kolonial rasism på den nivån att så här, det fanns inte liksom svarta människor i Sverige typ. Det är fan, det är där vi snackar. Det är liksom 1920-tal.
Alltså såna jävla sopor alltså.
Ja, det är helt bizarrt.
Alltså vilken dålig rasism man är om en rasism är att kalla någon solbränd.
Ja, det är ju sinnessjukt.
Ja, alltså titta på våra bra svenska rasister som har lite finess i det, för fan. Jag har lite på så här.
Ja, den sista nyheten, är du sugen?
Mm. En ljus nyhetsruta idag rakt igenom.
OS-lottning skedde här på förmiddagen. Hade helt missat att det skulle bli av. Fick upp det i ansiktet. Sverige spelar OS i augusti, juli, när det är. Första gruppspelsmatchen 21 juli. Sveriges damer är i samma OS-grupp som USA, Australien och Nya Zeeland. Vilket känns konstigt, men också är svårt ju.
Jag tycker det känns, dels är det ju att vi alltid är i samma grupp som USA, vilket gör mig rasande. De kan dra åt helvete. Man har avsky USAs damlandslag ju.
Mer än någonting annat.
Ja, verkligen. Vi är alltid i samma grupp som dem och jag avskyr dem. Och så känns det lite perverst att Australien och Nya Zeeland är i samma grupp.
Ja, det är ju det här att Australien bröt sig ut och tillhör asiatiska gruppen nu, va? Det måste ju vara därför.
Ja, men det är ju som att Sverige och Norge skulle vara i samma grupp. Jag hade inte gillat det heller.
Nej, och det är också bara 12. Det är otroligt konstigt. Jag har väldigt svårt att förstå OS, alltså den här redovisningen jag har framför mig nu på Hoppas-kanalen. Mm. Dels att de kallar det för mardrömsgrupp, för det gör de ju alltid när Sverige ska spela vad som helst. Det är ju, USA är ju bäst i världen liksom. Det är vad det är. Men Australien och Nya Zeeland, vad vet jag, de är säkert också bra. Vi kunde ju fått Zambia istället för Nya Zeeland. De verkar inte toppen, ser ut som. Men det är då 3 grupper i OS. Hur? hur funkar det här? Ingen aning. 12 lag. Grupperna heter E, F och G. Det verkar det som. Jag fattar ingenting. Så jävla konstigt alltihop.
Jag skulle säga, skulle vilja lägga in här. Dels ett stort tack till Nisse som med den äran roddade. Men också ett tips att på Instagram börja följa kontot Kolla Svenskan. Mm. För där är dagliga uppdateringar om hur det går för svenska utlandsproffs och damerna runt om i världen. Ja. Men också mycket om landslag och annat sådär. Så vill du ha full koll och dagligt flöde liksom, om hur det går för svensk damfotboll runt om i världen, så följ Kolla Svenskan. Och tack till halvanonyma Nisse som hjälper oss att rodda det.
Ja, superjobbig han.
Ja, så alltså, vi är ju inne och gör en del, men det är ju framförallt han som matar ut info och kunskap.
Ja, och alla stories och sånt liksom.
Pumpa, ja, framförallt var det ju ren direkt på så här andra inlägget tror jag. Då var det ju att Ali Riley heter han, va, som var i Rosengård förra säsongen.
Just det.
Som är svensk, nyzeeländsk, amerikansk.
Perfekt grupp för henne i OS.
Hon är tillbaka och spelar i Amerikat nu, va? Och det visade sig direkt att det var så bara Nisse i hela världen som hade koll på det. För varken liksom Rosengård eller Orlando där hon spelar.
Just att hon var på lån.
Ja, dels har Rosengård inte ens berättat att hon var på lån från början. Och dels har liksom inga av klubbarna gått ut med att hon är tillbaka. Utan det kan man så här, man kan hitta det i typ en artikel i The Athletic, tror jag.
Ja, det är sinnessjukt.
Och sen nu kunde man ju se att hon faktiskt spelar match då. Men det var så jävla roligt, för att även de som följer damfotboll mycket var ju så här, va? Varför är hon där typ? Det är ingen som har sagt det.
Nej,
och därför nästan behövs ju kontot Kolla Svenskan. Så tack till Nisse och ni andra som är här. Se till att följa det så får ni ju koll på allt.
Ja. Ska säga då om OS-upplägget att det är, de ska alltså spela kvartsfinaler sen, så de, det är ju 8 lag som går vidare av 12.
Det är tvåorna i varje grupp plus de 2 bästa treorna, va?
Ja, av 3. Så det kan inte vara jättesvårt att gå till kvartsfinal i alla fall.
Nej, det löser vi ju.
Vi är också bra. Så att vi hoppas på OS. Det kommer ju verkligen också komma i skymundan. När ska dam-EM spelas också efter det här sen?
Ja, allt
i augusti, ja, det är för konstigt alltihop. Nåväl. Ja, men
allt är ju coronarörigt. Att det är så jävla mycket mästerskap på kort tid nu.
Ja, det är faktiskt helt sinnessjukt. Men det var nyheterna så som de var innan helgen. Förutom den här OS-grejen då och funken. Men ja, nu är vi klara med dem.
Ja, ja, och det kommer fler till nästa vecka. Det vet jag det.
Och det gör alltid. Frågan är, vi har ju missat allting som har hänt hittills som inte är Superligan. Så sätta mig och leta upp de grejerna sen.
Ja, det får du verkligen göra. Jag tänker att vi ska hoppa in i vårt fasta inslag som inte har en vignett. Som är att jag uppdaterar dig och alla andra om hur det går för svenska fotbollsproffsen runt om.
Just det, det är ju introvignetten som är den här vignetten.
Ja, det är sant. Jag tänker att vi kan börja i Ryssland idag, för där har det hänt en del. Vi har dels Kristoffer Olsson som ju inte varit ordinarie i Krasnodar på lång tid nu. Fått hoppa in lite och varit mycket bänkad. Men mot Zenit, överlägsna jävla Zenit, fick han ju starta. Och redan efter 7 minuter gjorde han assist och gjorde en bra match, fick höga betyg. Det blev också 2-2, vilket är bra mot Zenit för ett Krasnodar som kommer från dundersvacka ju.
Han ligger typ 12 eller någonting.
Exakt, så fint för Kristoffer Olsson. Även Viktor Claesson startade, blev utbytt i slutet och var helt okej. Marcus Berg var avstängd på grund av gula kort, va? Grejer hände i Rostovs match, får man verkligen säga. Pontus Almqvist startade och det gjorde Armin Gigovic också. De förlorade med 4-1 mot Moskva, Lokomotivet. Men det var inte riktigt det som var grejen med matchen riktigt. Utan det var Gigovic och efterspelet, får man säga. Armin Gigovic är då den här talangen som kom från Helsingborg i höstas.
Ja.
som börjar matchen med att sparka en motståndare i skrevet. Fick gult kort. I andra halvlek fick han sitt andra gula.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Efter att hans liksom, arm tog i ansiktet på honom. Det var ingen så ful grej, men han blev utvisad liksom.
Ja.
Beslutet att visa ut honom blev en jättedebatt i Ryssland och blev så här, massa stora rubriker, och det var för att Mikhail Vilkov dömde den här matchen. Och han har ju då varit avstängd i 9 omgångar från att döma efter att han dömde Rubin Kazan Krasnodar i oktober, och det var ifrågasatt eftersom folk trodde, det hävdades att det var spelskandals inblandat, va? Och fick han döma första gången på 9 matcher då. Och då var det ju då så att han först missade att visa ut Rostovs mittfältare Hashimoto efter att han drog på sig en andra varning. Sen gav Agigovic ett andra gult kort, och det var jättetveksamt om det skulle vara det. Och efter Gigovic röda kort dömde han dessutom en straff som var jättekonstig till Moskva. Och nu har då ryska förbundet gått ut med att på grund av det här så är han alltså avstängd på livstid och får aldrig mer döma fotboll, eftersom han inte går att lita på. Så Gigovic var med och satte igång en jävla karusell, får man säga.
Det är ju otroligt om det här är... Alltså, om det här Rostov har någon koppling till det andra Rostov Juni som jag pratade om i nyhet, då är det ju världens sjukaste vecka domarmässigt för dem ju.
Ja, det får man verkligen säga. Men för det här är ju, då, det är ju inte bara baserat på den här matchen, utan som sagt matchen mot Krasnodar och även andra matcher.
Ja, jo, men det är uppenbarligen
att den här domaren... Det är inget, jag tror, som jag har fattat att det finns det inget dömt bevisat eller ens klagat om att han ska ha... Alltså om spelfusk, men det finns misstankarna. Framförallt är det väl, verkar det också vara lite... De säger inte rakt ut, men att han är så himla dålig och därför blir avstängd från resten av livet.
Ja, visst känns det lite som en inkompetensgrej också.
Ja, ja, jag tror det. Jag nämnde ju att Zenit och Krasnodar kryssade. Och det innebär ju, som vi vet som följer ryska ligan, att Spartak Moskva då har chans att ta in poäng. Hemma, match mot UFA också, ganska dåliga. Förlust med 0-3, va? Aj, du. Inget bra för Jordan och hans Spartak. Det gjorde också att Lokomotiv Moskva gick om då på andra plats. Så det är 8 poäng med 4 gånger kvar att spela, och de börjar liksom riska Europaplatserna här nu.
Aj, aj.
Så inte bra av Jordan och Spartak. Rubin Kazan däremot har vi ju världens stabilaste man ju. 1-0 vinst mot Ural, nollan, och Karl Starfelt hade vunnit 3 matcher i rad, hållit nollan alla och fått toppbetyg alla 3 matcher. Och vi har till slut då Filip Dagerstål i FK Kimki som förlorat mot Akhmat Grosny sen sist. Men han spelar hela matchen som inne mittfältare, där han ju alltid spelar nu för tiden.
Ja.
Så händer grejer i Ryssland, får man säga.
Ja, de håller på.
Ja, verkligen. Spanien, dubbelsvensk, va? Gudetti fick hoppa in och göra 7 minuter när Deportivo Alaves vann mot Huesca. Första minuterna sedan slutet av februari. Han sprang runt, var inte inblandad i någonting. Alexander Isak fick 90 minuter för Sociedad när de förlorade med 2-1 mot Sevilla. Gjorde inga mål, och Mundo Deportivo skrev att han var skeppsbruten och klumpig. Hårt betyg som man inte riktigt vet vad det betyder.
Ja, det här måste vara en översättnings... alltså någon slags uttryck som inte vi har bara.
Ja, ja, verkligen. Vi fortsätter med storliga svenskarna, och då har vi tyskarna. Vi får väl börja med Joakim Nilsson och Arminia Bielefeld som sen... Sen sist har ju skickat ur Schalke ur Bundesliga.
Mm, just det.
Det tillförde en deppighet att det var Bielefeld som skickade ut dem.
Ja, det flög under radarn igår.
Ja, verkligen. I lördag spelar de också 0-0 mot Augsburg. Så tre raka nollor, Joachim Nilsson från start, alla, och två raka platser i veckans lag i Tyskland.
Hur bra är han?
Han är sinnessjukt bra alltså. Så att Joachim så Nilsson
kanske blir uttagen i Sverige också.
Ja, vi får se, han är ju aldrig med. De har tagit sig upp på 14:e plats, har 4 poäng ner till negativt kval. Dock är det så att både Mainz och Hertha som ligger bakom har 2 matcher mindre spelade, så att det är fortfarande en jävla kamp där. Men de här poängen är ju riktigt viktiga att de fortsätter ta.
Det är dumt
tack
att
vare Joachim Nilsson, enbart. Han är bäst i världen.
Men det hade varit väldigt dumt att tappa poäng mot Schalke just som är toxiskt och jättedålig.
Ja, annars är det deppigt i Bundesliga kan vi säga nu du. Ja. Emil Forsberg spelade 72 minuter när Leipzig kryssade mot Hoffenheim. Redan där vill man ju stänga hans vecka, men sen hade de också match mot Köln borta igår va? Och förlorade ju med 2-1. Forsberg traditionsenligt utbytt i 61 minuten och Leipzig har nu 10 poäng upp till Bayern München med 8. Eller med 4 matcher kvar att spela, så det här känns ju rätt kört. Men kollar istället åt andra hållet då, där ska man säga att det är ganska lugnt. Det är ändå 11 poäng ner till Dortmund som är första laget utanför Champions League, och 4 matcher kvar och 12 poäng är det däremellan. Det ska de ju klara.
Det gör de ju såklart, det är omöjligt.
Ja, men deppig period i alla fall. Mainz Robin Quaison, denna vändning. Fan vad bra det gick för honom när vi började med den här podden första 2 åren. Sen har det gått åt helvete i ett år nu.
Ja.
De har inte spelat sen sist, men när de spelar idag mot Werder Bremen kommer inte Quaison få starta. Han får ju inte det längre. I Werder Bremen har vi Ludvig Augustinsson. Sen sist suttit på bänken i hela matchen när de förlorade med 4-1 mot Dortmund. 5:e förlusten och ligger på 13:e plats. Så det är ju en viktig match mot Mainz ikväll får man ju säga. Oskar Wendt fick hoppa in och spela någon minut när de vann med 4-0 mot Frankfurt. Han och hans Gladbach. Men han är ju också klar där nu ju.
Han har ju redan satt alla rekord, gjort 400 matcher för klubben eller vad det är. Liksom superrekord på alla håll.
Ja, verkligen. Vi var inne på Köln, men jag stannade inte där för att det är ingen anledning att prata mer om dem. Sebbe Andersson har ju nämligen blivit knäopererad igen.
Han vätskade i knät eller något sånt där, såg jag.
Ja, han hade för mycket blod i knät så de var tvungna att göra något sånt ingrepp och ta bort.
Det låter alltid obehagligt.
Ja, han kanske kan spela några matcher till, säger de, men det är ingen som verkar veta. Det är verkligen deppigt alltså.
Men jag råkar veta att det är positiva grejer som sker i Zweite Bundesliga, va?
Ja, en positiv grej. Du kan få ta den, du har aldrig fått ta något här i.
Men det är så viktigt, för att det är min gubbe va, som det brukar heta. Fina Branimir Hrgota gjorde mål igen igår för Greuther Fürth.
Och även assist i helgen mot Darmstadt.
Ja, och de tågar väl på mot direktuppflyttning, va? Väl?
Ja, som det ser ut nu så har de 4 poäng ner till Hamburg som ligger på 3:e plats. 1:an och 2:an går direkt upp. Dock en match mer spelad, så att det kommer bli riktigt tajt där i toppen i slutet av säsongen.
Vilka är det som leder då?
Det är Bochum.
Bochum? Vad är Bochum? Liksom?
Det vet ingen.
Det
har varit premiär i MLS.
Just.
Anton Tinnerholm poäng direkt när New York City tyvärr förlorade mot DC United borta. Men en assist från Anton Tinnerholm i alla fall. Adam Lundqvist gjorde 90 minuter när Houston Dynamo vann mot Earthquakes med 2-1. Och Tom Pettersson gjorde 90 minuter för Cincinnati mot Nashville. 2-2 i den matchen blev det. Robin Jansson var utanför truppen i Orlando för han är skadad. De kryssade mot Atalanta. Goda nyheter, Jonte.
Ska vi tipsa om Johan Dykhoffs goa MLS-podden?
Ja, sockerberoende.
Också ett putslustigt namn för den och en bra podd om man vill ge sig in på MLS mer i detalj, mer än bara svenskarna liksom.
Hänga med i galenskapen. Sockerberoende för att höra allt om den galna ligan.
Vi kanske ska dra in honom här igen snart också för att se vad fan de håller på med där borta i änkarna.
Verkligen. Nystart i Rumänien, du gör inte äntligen.
Oh!
Nedflyttnings...
Targo visste.
Ja, både de och Sepsi och Dynamo Bukarest har vi ju spelare. Men det är ju slutspelserie och det är nedflyttningsserie. I slutspelserien och Sepsi har vi ju Admir Bajrovic. De började med att spela 0-0 borta mot FCU Craiova. Bajrovic fick 45 minuter. I nedflyttningsserien har vi ju Shindia Targoviste och Valmir Berisha. Han fick spela 10 minuter, men de vann med 2-1 mot Hermannstadt. Och till sist har vi ju...
Vad är det för land du menar?
Vi har Jonathan Morsai också i Dynamo Bukarest, utlånad från Kiev. Han fick hoppa in med 20 minuter kvar och de spelar 0-0 mot Astra Gyurgyu. Något av en sval start. Mikael Ishak gjorde Lech Poznans enda mål när de förlorade med 3-1 mot Rakov. Även Jesper Karlström spelade den matchen. Och Josef Ceesay har äntligen fått speltid för Lechia Gdansk. Han har varit bänkad, eller utanför truppen till och med, 5 raka matcher. Men de mötte Plast Gliwice i lördags och han fick hoppa in. De lunde med 2-0. Han gjorde assist till Lukas Zmielinskis reducering i 87. Och sen fick Plast då straff, missade. Och Lechia Gdansk lyckades kvittera på straff i 95. Så det blev alltså 2-2. Succén hoppade Josef Ceesay.
Gott att höra.
Ja, stort grattis till dig såklart.
Ja.
Italien har vi ju ett gäng. Zlatan var avstängd i helgen. Milan vann med 2-1. Kulusevski fick spela 30 minuter när Juve förlorade mot Atalanta. Gaggan var avstängd i Parma mot Cagliari. Albin Ekdal är skadad och Mattias Svanberg gör succé. 2 mål för Bologna när de vann med 4-1 mot Spezia.
Det är otroligt. Det kan ju aldrig hända.
Att Svanberg har gjort 2 mål förut?
Ja.
Nej, inte ofta. Men han är ju ändå i grunden en ganska offensiv spelare. Eller var i alla fall i det lilla han spelar i Malmö. Sådär.
Ja.
Så att det är ändå härligt. Han gör ju också en väldigt bra säsong, Svanberg.
Ja, det är väldigt skönt. Tänk om han kan liksom hålla den här nivån sen så vi kan växla in honom i landslag och sånt efterhand.
Hoppas verkligen.
Mm.
Speltid på grund av cup igen för Isak Pettersson i Toulouse. Tyvärr ingen intakt nolla. Han har ju aldrig släppt in mål i Toulouse, va, innan nu. Och det var ju kvartsfinal. De möter Valieres, jävla rövgäng, men lyckas ju förlora med 2-0 tyvärr då. Ett självmål, ett gult på Isak Pettersson och en härlig match verkar det varit. Men synd att nollan inte får vara intakt och synd att Toulouse åkte ur ju.
Ja, men också härligt att det känns som att franska cupen är den liksom kuppen där det alltid är ett lag där som ingen någonsin har hört talas om som spelar sig i sjätte ligan som kommer upp.
Ja, nej, ja, verkligen.
Eliasson
har börjat få hoppa in för NIM, vilket gör mig rasande. Succé för Klaxvik och Daniel Björkman på Färöarna som vann toppmötet mot Vikingur med 2-1. Vilket fick mig att inse, vänta, det finns alltså lag både på Island och Färöarna som heter Vikingur.
Ja, för varför skulle du inte göra det?
Ja, det är väldigt härligt i alla fall. Engelsmännen har vi ju Victor Johansson som är första keeper i Rotherham nu. Förlorade tyvärr mot både Coventry och Birmingham som ju båda också är i botten ju med 1-0. 4 poäng upp till Derby på säker mark. 2 matcher mindre spelade.
Vet du vad jag vill rekommendera folk som lyssnar på det här? Att tänk på att berätta. Victor Johansson är 21 kanske eller vad det är.
Mm.
Och sen bildgoogla honom.
Ja.
För han ser ut som liksom en 40-årig skogshuggare. Det är helt otroligt.
Jag älskar honom.
Ja, han är fantastisk alltså.
Ja, verkligen. Ken Sema och hans Watford har förlorat mot Luton 1-0. Han fick 79 minuter. De ligger ju fortfarande på direktuppflyttningsplats, va?
Mm.
Så de får skärpa sig. Norwich är ju klara för spel i Premier League nästa säsong, så vi får väl gratta dem och hoppas att Watford hänger på.
Watford vann ju igår, va?
Ja, exakt. Och de kommer ju hänga på.
Ja.
Det är typ 7 poäng ner till Swansea eller något bakom.
Mm.
Brentford och Pontus Jansson spelar 0-0 mot Millwall. I fortsättningen av traditionen Pontus Jansson går aldrig upp. som vi har ju haft som en följetong här i 3 år. Sen har de också kryssat mot Cardiff igår ju.
Mm.
Som det ser ut nu ligger de på 4:e plats. Har 10 poäng upp till Watford på direktuppflyttning, bara 8 poäng ner till Reading som är på 7:e plats och utanför att ens få kvala upp. Så att Brentford har ju gjort en fruktansvärt svag vår ju.
Ja, sådana är de.
Gyökeres fick typ en halvtimme mot både Rotherham och Barnsley, lite mindre mot Rotherham och gjorde det okej, men inga jättestora avtryck direkt. Victor Nilsson Lindelöf och hans Manchester United har mött Granada och vunnit mot Burnley och sånt. Inte så spännande överhuvudtaget där just nu,
känns det som.
Och mot Tottenham, men de kommer ju komma, de kommer väl tvåa och så blir det bra.
Ja, skitsamt.
Tottenham var ju längre sen, ja, men ja, det känns ändå som att så här United kommer tvåa och det, ingen tycker det är spännande numera.
Nej,
det, här, det ger mig ingenting att de vinner med 3-1 mot Burnley och Vigge är okej.
Nej, det är verkligen så.
Ja, Jordan Pickford är tillbaka från skada och Olsen får därför sitta bänk. Däremot Tottenham ju, 2-2. Kul sista nyheter från Danmark. Emil Holm har gjort sitt första ligamål för Sønder Jyske mot Odense. Nickade in ett mål där och fick sen lämna skada tyvärr då. Men kul för honom ändå.
Härligt.
Ja, jag blir glad av att Emil Holm är mål. Han är ju väldigt härlig spelare. Han ser ju väldigt, jag vill inte säga korkad, men konstig ut. Och jag tycker alltid om att han är bra. Han har sånt himla babyface, vilket jag gillar.
Mm.
Och liksom ångar upp och ner på en kant. Och man tänker så här, vad är det här för kille? Men han är ju faktiskt bra, Emil Holm. Det ska man ändå ge honom.
Ja, det ska vi faktiskt.
Semifinal i Danska kuppen. Midtjylland mot Sønder Jyske ska väl vara en lätt vinst för Midtjylland, va?
Mm.
3-0-torsk och ut ur kuppen. Vad fan gör ni Kajust och Joel Andersson?
Vilk hädan för Emil Holm.
Ja, verkligen. Karl-Johan Jonsson är bänkad numera i Köpenhamn.
Hur kan han vara bänkad?
Jag vet inte. 3 matcher i rad han varit bänkade. Nu kryssar de mot Nordsjälland senast. Han säger till Bold tibold.dk att jag ser mig själv som den bästa målvakten i klubben och det är tufft att vara bänkad.
Ja, bra sagt.
Ja, det var faktiskt bra sagt. Han är ju såklart
den bästa målvakten. Men hur kan man ha en hemsida som heter boll.dk?
Bold.
Jo, men det är ju boll på danska. Det är som att det ska boll.se.
Det sista vi säger är att Kerem Mirabti har gjort sitt första mål på 3 månader i Belgien.
Mm.
För Mechelen. De vann med 4-1 borta mot Kortrijk.
Grattis.
Och vilket långt avsnitt det här kommer bli. För visst har vi ett inslag kvar också.
Det har vi faktiskt. Kortare än vanligt tror jag. Men ändå så har det ju varit det helg, va?
Mm.
Och vecka. Och grejer.
Vinjet! Helgens veckans bästa grejer.
Hur många gånger har du fått rådet att slicka lite röv?
Här kommer det, Marcus. Sa jag till dig typ igår. Mm. Att vad konstigt det kommer, vad arg Olof Lund måste vara för att hans krönikor missar hela grejen nu. Att han skriver den i fredags.
Mm.
Superligan hinner liksom ta fart och försvinna innan han skriver en ny krönika. Så han kommer aldrig få med det nu.
Ja, för de nytillkomna lyssnarna som vi har då, så är det alltså att vi läser Olof Lunds krönika som ett sätt att uppdatera om oss om den stora världsfotbollen, inte bara svenskarna. Ja. Quizza lite på vad han tycker är intressant och det brukar vara ganska lätt förutspått vad han skriver om. Men det är ju verkligen, Superligan hade det ju varit den stora grejen.
Det får man verkligen säga.
Men han har ju dålig timing på det. Men vad har han skrivit om då?
Det han har skrivit om är ju skrämmande nära ändå, vilket känns lite sjukt. Att hans krönika heter "Vill inte vara utan ångesten som ryms under strecket".
Ja, stängda ligor.
Ja. Amerikansk proffsidrott som saknar det. Och sen skriver han om Brynäs och HV71 i hockeyn och sånt. Mm. Och bla bla bla, tycker tydligen det är spännande. Så att det är ju väldigt nära Superligan. Och man visste hur nära han var bara.
Men före sin tid. Och sen, men det, man skulle säga att det har också varit länge på gång, eller snack om det i europeisk fotboll också liksom.
Och det läckte ju i januari och då skrev han väl om det också. Men ja, det är ändå kul att han har missat det. Snabb inflikning också att liksom, live under inspelning nu så har Milan droppat ut och Juventus uttalat sig om att Superligan has limited possibilities of being completed nu när det är 3 lag kvar. Så att, det är väl ändå den sista uppdateringen för idag. Men vi vill ju höra hans faktaruta med helgens veckans bästa grejer, eller hur?
Mm.
Marcus, vad är helgens måste?
Oj, vad är det kopplat?
2 grejer.
Fotbollsgrejer, eller?
En fotboll och en inte. En nöje.
Kan det vara för fotboll då? Det var ju bra allsvenska matcher i helgen, alltså både Häcken, Malmö och Djurgården, IFK Norrköping. Så kanske allsvenskans toppmatcher då?
Allsvenskan för både damer och herrar fyller helgen.
Och det andra var inte fotbollskap. Då är det väl träning då kanske?
Han ska även få in en runda till på bio, som då är namnet på en film antar jag. Ja. Och sista avsnittet av säsong 2 av norska Exit. vilket känns märkligt eftersom att helgens avstå är ett ord. Igen.
Kul.
Nöjen.
Men bio och norska serien Exit är väl ändå nöjen?
Nej, men han njuter inte av sånt, vet du. Det är bara fakta. Eller? Vad är hans nöjen? Vad njuter han av, Olof? Jag har ingen aning.
Men så han ska gå på bio och sitta och kolla på en serie och avstå nöjen. Det är ju väldigt motsägelsefullt.
Plåga sig igenom det här. Jag vet inte riktigt hur han räknar med det. Men det är kanske någonting. Hans enda nöje verkar ju för sig vara att gå på krogen. Så att,
ja, jo, det är sant.
Det är väl vad det är. En lite längre punkt som sig bör på nummer 3. Veckans undran.
Men är det publik på Allsvenskan igen då?
Nej, det är ju Kodela och rasismen och Kamara och hela den biten.
Just det.
Som han har skrivit om. Det har vi redan tagit upp, så behöver vi inte orda allt för mycket om. Han tycker väl som man ska göra, för det gör han alltid. Veckans invigning.
ingen aning.
kan jag meddela?
Alltså ingen aning verkligen.
Nej, det är...
Fridrott.
Nej, men det är klassisk Lund-syrlighet här ju. I sommaren när Baku en rad EM-matcher, det känner du till, i Azerbaijan.
Ja.
Men invigningen är alltså att Azerbaijans president Ilham Aliyev, han har invigt en utställning med hjälmar från döda armeniska soldater från kriget som tog slut i november i fjol.
Ja, för de som inte vet har ju Lunds stora hjärtefråga är ju att varje gång någon skriver om Qatar så skriver han, det finns också andra problematiska värdländer.
Han rundar av den här punkten med meningen, men ännu rätt tyst kring problemet att spela matcher där.
Han är så syrlig hela tiden.
Alltid helt omöjligt. Man kan inte... Han är fan mästaren av att ha liksom sätta dit folk och ha rätt.
Ja, verkligen. Han har ju också rätt ofta.
Det har han ju. Det är bara så större. Tänk på hans kompis. För fan.
Verkligen, att man bara, jag har lite pengar nu. Och han bara, ja, men hur mycket pengar tror du barnen i Afrika har då?
Ja, man kommer hit så, kolla, jag har köpt nya skor. Han bara, ja, de från Bangladesh. Så han bara, fan Olof, kom igen, jag får ha kul någon gång.
Ja,
veckans deppiga besked.
Vad kan det vara? Någon ekonomisk fotbollsfråga säkert. De allsvenska klubbarna har inga pengar.
Efter pandemin fick TV4s vinst halveras jämfört med 2019.
Fick halveras?
Ja, men det var konstigt läst och skrivet. Och då nya ägaren Telia vill se bättre vinst i medieverksamheten. Och därför så ska nu Telia typ så varsla 1000 tjänster från hela bolaget, varav 100 handlar om TV4. Och då drabbade sporten också, vilket känns som... Det är ju deppigt såklart för de som jobbar där, men det känns ändå rätt långsökt. Och han har skrivit också väldigt långt om det där, men är väl också anställd inom samma koncern, va?
Ja, jo, det är sant. Det är ju deppigt besked mycket för honom också ju.
Ja, så är det ju. Så att de kommer ju dra ner på sportbevakningen bland annat, men allt möjligt tydligen då på TV4.
Ja, men det är såklart ett deppigt ämne att det är så här. Journalistiken går åt helvete för ingen har råd att ha journalister. Alltså det är ju deppigt på riktigt.
Det är det ju, men det tog ett tag innan jag kom till den delen av den här. För det första som jag läste var bara veckans deppiga besked att TV4s vinst halveras. Det är bara som, det kan inte vara Olof. Det här är inte din grej.
Nej.
Men han kom dit till slut.
Ja.
Veckans allsvenska tips.
Nej men.
Alltid med.
Då har han tippat damasvenskan då, som herrasvenskan. Får jag gissa att han tippar BK Häcken högst?
Det gör han. Satte du snyggt?
Alltså jag ska se, jag satte ju ganska bra hans både superettan och allsvenska tipp ju.
Här är ju bara 12 lag också, så det är ju lättare att träffa in.
Okej, om jag får säga några som jag tror som alla har. Så är det att någonstans där i toppen på andra eller tredje plats är ju Rosengård också.
Ja, tvåa.
Där bakom i någon slags grupp mellan plats 4 och sex då, om jag ska försöka smalna, tror jag att han har Linköping.
Linköping femma.
Vad kan han mer? Han har väl Eskilstuna och Växjö i botten kanske då?
Ja, Växjö sist, Eskilstuna nio.
Ja, men du är ändå ganska rätt på det.
Ja, absolut.
Vart har han Stockholms, vart har han Stockholmslagen? Alla är väl ganska överens om att de kommer... AIK och Djurgården har det hyfsat svårt och Bayern ganska svårt också, men kanske lite bättre, eller?
Hammarby 7, Djurgården 10, AIK 11.
Mm, men
Piteå bara 8, det är ändå någonting.
Lite förutsägbart tips, men nog ganska bra tips också tror jag, för det är ganska rimligt.
Ja, men det är ju också, man glömmer ju bort att det ser mycket närmare ut när det bara är 12 lag. Så att om någon, alltså att komma 8 i en 12-lagsliga är ju typ i mitt, alltså det är, de är ändå fjärde sist.
Ja,
så att det finns ju mer spelrum för att tolka in vad som är toppen och botten.
Ja, men verkligen. Men så här, AIK, Djurgården, Piteå, Växjö typ, är väl de som många tror kommer slåss i botten i alla fall.
Mm.
Det känns också jävligt roligt med Janogy i Bayern, tycker jag.
Det har ju någonting.
Ja, det har verkligen någonting. Hon är ju så jävla härlig också. Hon passar perfekt med Bayerns fans.
Är du redo för vår favoritpunkt?
Vad är den då, veckans?
Veckans läsarbrev 1.
Ja.
Mm. Vad tror du att det här handlar om?
Det är svårt alltså.
Ja.
Det kanske handlar om att det är för dålig fotboll i allsvenskan eller något. Nej, det handlar inte. Det är för landslaget, nej, det är inte landslagsperiod nu. Jo, men jag såg allsvenska premiären och det var för dålig fotboll, tror jag det handlar om.
Ja, det är kul att du igen precis missar din största hållhake nu, för det pratas om hockey och grejer här, vet du. Läsarbrev 1. Hej igen, Olof. Det är någon som har varit med förut. Redan på 60-talet när jag såg dåvarande Vivsta Östrand, idag Timrå IK, möta klubblag med någon landslagsspelare, blev jag ofta besviken. Jag trodde i min arma enfald att landslagsspelare i ishockey genant enkelt på slalom maner kunde åka från eget mål och sprätta upp pucken i ett valfritt hål av 5 utropstecken möjliga.
Men varför de som... Du får fortsätta med brevet om en sekund. Vi måste ifrågasätta igen varför alla som mejlar Lund tycker det är tråkigt att de bra inte är så överlägsna.
Ja, det är
alltså, för det är ett återkommande tema att folk är rasande på att de bästa lagen inte vinner varje match, att de bästa spelarna inte gör 200 mål. Alltså, det är så jävla konstig åsikt.
Han har bara sådana superliga-fans ju.
Ja, men jag förstår inte den åsikten. Jag har aldrig hört någon ha den här åsikten. Att det är tråkigt att spelarna inte gör 5 mål per match för att de spelar i NHL.
Ja, det här är också en gammal gubbe uppenbarligen.
Alltså, jävla konstigt.
Spätta upp pucken i val för att hålla 5 möjliga. Hockeyfans älskar ju att säga att det finns 5 hål också, vilket gör mig rasande såklart. Men det hände sällan. Möjligen gjorde Tumba det någon enstaka gång. Besvikelsen håller i sig än idag och gäller även fotboll. Visst betyder Sebastian Larsson med färska landslagsmeriter mycket för AIK, men soloräder av Ronaldo-modell lyser helt med sin frånvaro. Inte riktigt det som är hans grej.
Larsson, vad är det här?
Jag håller på Giffarna i fotboll och de kryssade mot XL-svenska Helsingborg den 13 april. Det var datummärkt allting. Det blev 2-2. I Helsingborg spelar mittbacken Andreas Granqvist med färska landslagsmeriter och svårforcerad även om motståndarna heter Griezmann, Mbappé eller Giroud. Då ska det vara omöjligt för en superetta spelare att ta sig förbi honom. Men istället för det retfullt enkelt att ta bollen av Giffarnas forward Pontus Engblom förorsakade Granqvist en straff efter närkontakt. Denna stod själv in straffen som betyder 1-1.
Men varför vänta, här måste vi också stanna till. Dels var ju det en straff som var jättekonstig för det, att han inte rörde honom, vilket alla var överens om.
Ja, det har till och med jag sett.
Dels har han ju missat då att Granqvist har blivit ganska dålig.
Mm.
Men han tror alltså att inga superettan spelare, alltså det han tänker är att Helsingborg ska hålla nollan hela säsongen för att det går inte att ta sig förbi Gran. Vad tror han fotboll är?
Det är så det funkar. Han har inte förstått det här att det är mycket jämnare än vad man tror. Alltså en bra spelare och en väldigt bra spelare, det är inte så stor skillnad på dem. Varför är landslagsspelarna inte skrattretande överlägsna i de allsvenska klubblagen när de återvänt hem efter en session överens? De borde vara så bra att om Axel, 84 år med nedsatt syn, för första gången ser en allsvensk fotbollsmatch, ska han direkt kunna se vilka spelare som har färska landslagsmeriter.
Kallar han sig själv för Axel här nu?
Nej, han kommer sitt namn sända nere. Det gäller även hockeyspelare förstås. Handlar det om synergieffekter? Att landslagsspelarna bara når sin fulla potential när de spelar i landslaget i en högklassig omgivning eller i ett klubblag av hög europeisk klass? Hälsningar, Claes-Göran.
Vilket jävla klasslyssnarbrev det här var. Jag tycker det här var ett av de bästa hittills, för det tog in liksom allt vi har pratat om.
Ja, och välformulerat, och inga sådana blaj liksom skrivet, ingen dyslexi eller någonting. Claes-Göran har koll på grejerna här, vet du. Svar, skillnaden är inte så stor, och sen är fotboll ett lagspel. Knappast att man bara kan hoppa in och briljera oavsett liga eller nivå.
Lund är alltid så syrlig med sina knappast.
Alltså, hans svar är ju de drygaste man har hört alltid.
Ja, men Claes-Göran tyckte jag om. Det här var bra, Claes-Göran.
Veckans nyttiga påminnelse.
Nej, men. Pengar. Något om pengar.
Aftonbladet har framgångsrikt granskat politikerna i serien Maktens kvitton. Och nu agerar riksdagen. Utan journalistik hade det inte skett.
Ja.
Han slår på journalistiktrumman idag.
Bra.
Veckans moderna fotboll 1. Vilket är konstigt, för det finns ingen tvåa sen. Men han har ändå skrivit in ettan ifall att.
Det är väl kanske att... ett amerikanskt företag, va? Går in och köper något i Serie A. Nej, det gissar jag alltid på för nytillkomna lyssnare.
Klassiska Sant Etienne är till salu.
Jaha.
Det är tydligen grejen. Till salu. När är en fotbollsklubb inte till salu?
En fotbollsklubb är ju alltid till salu.
Ja, det är konstigt. Veckans evigt unge. Här är ändå är kul att han har liksom bommat den här... Här syns det att han har missat vad som hänt de senaste dagarna.
Ja, okej, så det är någon superliga. Jo, men Florentino Perez då? Han blev väl omvald som president förra veckan, eller?
Exakt. Florentino Perez 74, omvald och blir kvar som president för Real Madrid till 2020.
Vilken timing.
Otroligt att han ändå kuppade in det. Du vet ju också att han flyttade fram valet från juni till nu för att han skulle kunna bli vald oemotsagd.
Vilken jävla king ändå.
Ja. Veckans lyssning.
Det är ju alltid något konstigt. Någon så här podd om ekonomin i England.
Exakt, nästan rätt.
Oj.
The Price of Football. Nördig engelsk podcast om klubbarnas ekonomi.
Nu, jag specificerar ju inte att det var fotboll. Och jag tänkte faktiskt nog att det inte var fotboll, för det brukar inte vara det.
Nej, men det har vi den här gången.
Men då var jag ändå in och tassade på rätt håll.
Ja, det var ju 90% rätt. Veckans mediesatsning.
Ingen aning, kan det vara jag har ingen aning. Någon The Athletic startar en webb-tv eller något.
Tutto Balutto har dragit igång en sajt med en massa innehåll. Det är den luddigaste beskrivningen jag någonsin har hört, i och för sig. Onekligen en spännande uppväxling av Dahlin och Wilbacher, som på knappa 5 år skapade en rejäl innehållslåda. Kommer du ihåg när hemsidan tuttobalutto.se fanns innan det här? Och den ledde till en svart hemsida med texten "Lyssna på Kolla Svensken".
Ja, det var någon av våra lyssnare som hade kapat tuttobalutto.se.
Det är helt otroligt.
Det var kanske den roligaste perioden i mitt liv.
Ja.
För det är så himla lätt att svära sig fri från det, för att alla fattar att du och jag aldrig skulle kunna liksom kapa en hemsida. Att vi har liksom inte den tekniska kunskapen.
Nej.
Så ingen kunde skylla på oss, men det stod "Lyssna på Kolla Svenskan" bara på Tutu Balutos hemsida. Det var fan sanslöst härligt.
Värt att påminna sig om. Det är ju veckans riktiga påminnelse. Skit i journalistiken och maktens kvitton eller vad fan det var.
Men man får säga att deras hemsida är en rolig satsning. Det är ju texter om fotboll och klotterplank och allt sådär.
Den är ju väldigt ful tyvärr. Men, men absolut. Den är säkert jättebra om man vill hålla på med sånt. Veckans läsarbrev 2, Marcus.
Vad fan är det så mycket gnäll på fotbollsspelare för? Jag såg matchen mellan bla 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 och bla bla bla, och den här fick gult kort för att den här filmade. När jag var ung så kunde man spela Stefan Schwarz med bruten fot en hel match, och när jag kollade på hockey så var det en som fick en klubba i ansiktet och inte kört. Han spelade klart matchen, så gick hem och slog sin fru. Varför är svenska fotbollsspelare inte det?
Hockeybiten är ju avverkad den här veckan, vet du.
Just det.
Det här är ju, det är kul mejl där, för jag läser ju aldrig de här innan, men nu har jag precis börjat titta på den. Att det är ju någon som uppenbarligen aldrig har läst någonting som Lund har skrivit.
Oj, vad spännande.
För det börjar så här: du som har en stor röst i fotbollssverige, punkt. Är det inte dags att ställa sig riktigt kritiskt till vad FHM sysslar med kring publikfrågan? Det är en han skriver om. Idag gick Anders Signell ut och sa att det handlar om att publikfrågan dessutom ska vara rättvis och att man inte kan göra skillnad på idrotter. Är det inte just skillnader man måste göra utifrån förutsättningar? Eller vi ska behandla svensk idrott som barn, där varje sport ska ha exakt lika mycket av kakan för att inte sätta sig ner och gråta. Borde det inte handla om förutsättningar för att driva verksamheten på ett smittsäkert sätt? Med Anders Signells logik om rättvisa så borde ju en korvkiosk på 6 kvadratmeter få ta in lika mycket gäster som Ikeas restauranger. Det är ju helt befängt att inte utgå från förutsättningar. Vi är blåögda, men inte är vi väl så blåögda och avundsjuka på varandra att vi inte kan se att eller två arena kan ta in betydligt fler besökare samtidigt än en simhall. Eller? Alltså, du behöver ju inte svara mig om du inte pallar. Men jag hoppas fler i din position trycker på frågan, för det börjar bli löjligt. Och nej, jag är inte skeptisk till restriktioner överhuvudtaget. Tycker bara det är helt sjukt att idrottsarena som tar in 50 000 får 8 stycken på plats. Men närbutiker tar in det trippla. Det är ett hån mot sporten och framförallt logiken. Det är ett hån mot logiken. Kan ju tillägga att det är ett hån med stora bokstäver mot svensk fotboll. Att där under gårdagen satt 8 pers på en arena som river 52 000. Det var ju precis det han sa alldeles nyss.
Ja.
Och det är ett ännu större hån mot logiken. Nu ska jag säga det igen. Att dessa personer är satt på samma jävla sektion än vi har Daniel.
Ja, men Danne. Ska vi säga att han har ju rätt i grundfrågan. Men gud vad han skriker.
Ja, tonen var väl...
Vilka långa lyssnarmail det var den här veckan.
Ja, det var det verkligen. Svaret längre än vanligt. Klart, det är oerhört mycket som är ologiskt, men just nu är det sån smittspridning att det vore bättre om elitfotbollen siktar in sig på mer publik efter EM-uppehållet. Här viker ju Olof Lerts intresse. Då mer vaccinering bör göra det möjligt att öppna för flera åskådare. Däremot borde ungdomsfotbollen när de lägger sig få komma igång. Det fattar jag inte.
Det är Olof Lunds konstigaste, att han säger ju alltid emot den som skriver lyssnarbrev. Tydligen då, även om den som skriver lyssnarbrev skriver det som han har sagt hela året.
Ska inte vi skriva in ett mejl någon gång där vi säger så? Jag tycker det är skitdåligt att de spelar fotbolls-VM i Ryssland och matcher i Azerbaijan. Ska vi inte vara emot
då,
det här?
Att han är då så, vad med Qatar då?
Då kommer Olof att vara så, ja, men det är också viktigt att vara på plats, va, för att lysa på hur det ser ut i de här länderna liksom.
Mm.
Veckans låt, Marcus.
Oj.
Så det är den 500 Days of Summer. Ja. Det är Urban City med Irja Gmeiner och Martin Hederos.
Oj. Den har jag aldrig hört talas om.
Omöjligt att veta. Veckans Leeds United.
Veckans Leeds... Oj, det är ju... Det är roligt, Urban City. Jag sökte fram den nu.
Ja.
Det är låt... Alltså, det är themet från Tunna blå linjen.
Hur är... Alltså, att han måste klämma in det igen. Ja, oh, vad roligt.
Han är så galen, alltså. Vad sa du, veckans Leeds?
Leeds United, ja.
Jag vet, ingen aning. Någon ägare har gjort något.
Det har man glömt bort ju. Men efter triumfen borta mot Manchester City känns det lugnt att se fram emot en säsong till i Premier League.
Ja, grattis Leeds.
Däremot förnekade Marcelo Bielsa uppgifterna i argentinska medier om att han är överens om ett kontrakt på 2 år till. Hans kontrakt går ju ut i sommar, men då ska han ha skrivit muntlig överenskommelse eller någonting.
Mm.
Kör på det här då, Marcus. Veckans siffra. Nu har du 10% chans att sätta den, för det är en bara.
Oj, men gud vad lätt. 8.
5.
Nej.
Sveriges plats på världsrankingen för damer.
Just det.
Även om insatsen mot Polen var svajig, så var det en stark insats mot USA, där man verkligen hade möjligheten att vinna. Känslan är att det är rejäl konkurrens i laget. Det är inte lätt för Peter Gerhardsson att ta ut OS-truppen som bara består av 18 spelare, varav 2 målvakter.
Vad snackar han är idag, Lund?
Ja, veckans poddintervju.
Det var Stefan Andreasson.
Det var det.
Mm. Han pratade om hur det är och vad han nu är i Elfsborg, klubbchef eller sportchef eller vad han nu är.
Klubbchef står det här.
Mm. Kul.
Och det var det är ju. Spännande att se vad han, om, hur mycket han trycker på Superliga nästa avsnitt.
Jag tror, får jag gissa nu vad hans krönika kommer vara nästa gång?
Mm.
Jag tror att det kommer vara kampen är inte över, allt blir fortfarande bättre för storklubbarna, tror jag kommer vara hans vinkel.
Okej, men då kommer jag gissa på att han kommer ha den här vinkeln som jag har sett väldigt lite, men ändå här och där, om hur dåligt förberedda klubbarna var. För att de hade liksom inte fixat någonting förutom en sponsor.
Mm,
att de hade
det.
Ingen som skulle sända, de hade ju ingenting, de hade ju inte pratat med liga, alltså de hade ju inte gjort något typ. De hade ju typ inte berättat för sina spelare ens.
Ja, det känns verkligen känns som att Lund skulle kunna ha. Ja, verkligen. Hörru, vi får tacka för idag. Långt jävla avsnitt, men kul och trevligt.
Ja.
3 avsnitt på 3 dagar, och det är tack vare alla som är på patreon.com/kollasvensken.
Det är det aldrig mer på.
Ja, verkligen. Ge dig in där om du vill ha tillgång till helgens poddar, alltså Fantasy Premier League och Fantasy Allsvenskan. Men framförallt om du bara vill stötta mig och Jonte och Sebbe Mattsson och bröderna Bernevall i allt vi gör.
Ja.
Så ses vi där inne. Tack för att ni lyssnar. Fortsätt sprida ordet om Kolla Svenskan. Vi har ju en väldigt härlig liksom, lyssnarboost på slutet och det gör mig väldigt glad. Det känns som att det måste vara att folk har sagt till sina kompisar så, ej, lyssna på de här dårarna. Och fortsätt göra det.
En fin levande community också ju.
Ja, verkligen. Så fortsätt sprida ordet och så ses vi och hörs fram till helgen inne på patreon.com/svenskan. Tack för idag, Jonte.
Tack.
Tack alla lyssnare och patreons. Hej då!
Hej då!
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.